Välkommen till Novus Sanity Check, Annie Lööf.
Tack så mycket.
Det var jättekul att du kunde komma, tycker jag. Du har ju precis släppt din nya bok, eller det var ju några veckor sedan, eller till och med en månad sedan kanske. Men jag då, som försöker hitta en lucka i mitt liv och kunna läsa böcker,
du
lyssnar.
Du också.
Ja, lyssnar faktiskt på böcker. Ja. Så att jag körde igenom den nu på Storytel här senaste veckan. Och det var, så att din röst är jag väldigt van vid just nu.
Ja, du är inloggad på småländskan här nu då.
Eller hur? Och tostan.
Ja. Tostan, ja. Ja, men jag kände ju också att det var viktigt att prata in mig själv. Mm. För att boken är ju väldigt personlig. Mm. Och då blir det märkligt om det är någon annan som läser in mina upplevelser och mina ord. Så att, det tog ju några timmar, men jag kände också att då blir det på riktigt. Mm. Det blir äkta. Så får man min småländska på köpet.
Precis. Nej, men jag tyckte jättemycket om boken. Jag tyckte framförallt något som slog mig då, att jag tillträdde på mitt jobb inte jättemånga år innan du blev partiledare, inser jag. Så att på något sätt har jag följt den här, delvis kanske jag har plågat det lite också med att vi har släppt undersökningar som har stressat. Du nämner ju opinionen lite då och då i boken. Men också väldigt intressant när man kommer in i det politiska livet vid sidan som jag gör, och du kommer in i hetluften och får se dina dimensioner.
Mm. Ja, men det har ju varit samma spelplan, fast med olika roller såklart, ja, i detta. Och det tycker jag har varit det intressanta nu när jag har skrivit boken och tittat tillbaka. Jag är egentligen en framåtmänniska, så att jag var inte jättesugen egentligen på att skriva bakåt och vad man har gått igenom, men vad man lär sig. Och man har ju sällan tid för reflektion när man jobbar så intensivt då, som jag gjorde i så många år. Och så har man liksom nu kunnat se de långa stråken och hur Sverige var 2011 när jag blev partiledare. Och liksom den politiska dynamiken både globalt och här hemma. Mm. Och vilka frågor som är på tapeten nu då, ett decennium senare, och vilka samarbeten och vilka värderingar som är i ropet, får man väl nästan säga, för att det har utvecklats enormt det här decenniet. Jag ska här i veckan prata om just liksom förändringarnas vindar på ett event, och satt i helgen och skrev fram en sån föreläsning och liksom noterade då för mig själv att om någon hade sagt till mig 2010-11 att 2016 så kom en person då lik Donald Trump bli vald till president i frihetens förlovade land, eller vi skulle vara med om liksom högerpopulistiska vindar som skulle flytta fram i stort sett varje EU-land, så hade jag bara skakat på huvudet. Så det är mycket som har hänt.
Ja, men det har ju det, och det slår mig också. Jag har faktiskt en bild från Kludd Niklas, alltså Niklas Eriksson, han är så jätra rolig alltså. Men han har en bild som, när jag, om jag får ihop min bok någon gång, har fått OK ha med i min bok. Och det är en bild på en kvinna med cykelkorg, cykelhjälm på huvudet, och som säger så här: jag tycker det är svårt att hitta på nätet vilket parti jag ska rösta på om man bara vill att allt ska bli bra. Mm. Och det är ju egentligen kärnan. Mm. Och Hans Rosling skrev en sak i sin bok som slog mig ungefär lika hårt på något sätt. Att egentligen vill alla bara ha en familj och ett hus. Mm. Men det här glöms bort i det som är just nu. Och de här populistiska vindarna som Trump rider på, Holland nu, Polen. Alltså vi ser ju västerländerna i lite olika synk, men det är samma rörelser. Handlar egentligen om att man drivs av rädsla. Mm. Och tappad framtidstro och tappat förtroende för makten.
Precis så. Ja. Minskad tillit, ja. Ökad polarisering. Ja. Och absolut, det kände jag ju också, det här att jag är ju i grunden en optimist. Och gillar ju att se världen i vita färger. Och se möjligheter. Och gillar också att kommunicera på det sättet. Men de sista 6-7 åren så... Ja, men dels är det ju enorma samhällsproblem, absolut. Men de är ju till för att lösas, kan jag känna. Det är därför jag lägger liksom det positiva anslaget kring lösningarna. Men man blev ju kidnappad av den samhällskontext och den debatt som har varit. För om man bara fokuserade på lösningarna och inte målade den svarta bilden, så blev man ju stämplad som naiv. Mm. Och där någonstans tycker jag lite att man har gått bort från olika aktörer, både media och politiken, att man var tvungen att liksom förstärka de negativa uttrycken så att man hamnade aldrig i lösningarna. Och hur ska vi då ta oss därifrån? Vad är det som funkar och inte? Och när man tuggar på då, år 5, 6 och 7 på det här, då sätter man ju också en bild hos svenska folket att det bara är djävulskap. Mm. Och så inser de själva att nej, men jag har det rätt bra i min lilla bubbla. Men någon annan har ju det mycket sämre. Så den känslan tror jag också har förstärkt detta. Sen ska man ju komma ihåg att det som har hänt nu då, sista året egentligen, eller åren med tuffa ekonomiska tider, gått från lågränta till högränta, och den allmänna känslan kring osäkerhet vad gäller säkerhetspolitik och otrygghet, den finns ju där och den spär ju på. Men den har ju blivit totalt dominerande egentligen.
Mm. Ja, men exakt, och egentligen så den har inte skett i ett vakuum. Alltså egentligen, för jag jobbar ganska mycket internationellt nu. Jag sitter i styrelsen för Gallup International. Och inte bara så här, jag har inte lämnat Sverige. Det här är ju liksom det vi gör. Men fort man får fler influenser. Och det som jag ju ser nu, delvis är det mycket oroande saker såklart. Men jag ser delvis att den här logiken, här och nu fokuset i västvärlden med fokus på konflikter i det offentliga rummet är den drivande faktorn i nyhetsvärderingen. Men sen har du då, om vi går på ett globalt perspektiv, har du diktaturer eller inte så jättestarka demokratier beroende på vilket humör man är.
Och de har blivit fler.
Exakt. Sista decennierna. Män som jobbar utifrån en helt annan agenda. Delvis så finns det liksom en diktators logik att hela tiden täppa till alla hål av sprickor. Men parallellt med det finns det en administration som tänker långsiktigt. Det är inte bara femårsplaner för den egna utvecklingen, utan det är också att man försöker flytta det genom geopolitiska fokuset. Och det hade inte hänt, tror jag, om inte västvärlden hade varit så fixerad vid här och nu. Alltså det politiska ledarskapet i länderna får inte en tid att leda, utan det är att täppa till sprickor i det offentliga trasiga samhället. Jag pratar ganska mycket med Göran Hägglund om det här faktiskt också. Just det här med att du tvingas som politiker att lösa problem som kanske egentligen inte är så stora i verkligheten. Eller du fokuserar på symptomet, inte det underliggande problemet. Men det här utnyttjar ju aktörer som vill förflytta det geopolitiska världen.
Absolut, spelplanen. Exakt. Helt. Och vilka frågor som ska komma upp. Och det är ju tyvärr så, får man väl säga, att man är ju väldigt mandatperiodsfokuserad i alla länder. Alltså man vill ju vinna val. Mm. Det är där man får kraften och stödet att fortsätta genomdriva sin politik. Oavsett om man har goda intentioner eller har andra intentioner så att säga, så är det ju väldigt fokuserat kring när det är valdag. Och det ser vi ju Ungern till exempel. Alltså många nationalistiska regeringar har ju blivit valda av folket. Mm. Och sen har man monterat ner demokratin inifrån. Polen är ju likadant. Det har ju ett folkligt stöd när man har valts. Och det är ju det som jag kan känna. Det är väl det du var inne lite på också. Att det är ju samhällskontexten och de frågorna som gör att människor drivs då av de här enkla lösningarna. Man är orolig. Sen använder man ju externa fiender för att vinna opinion på hemmaplan. Alltså Ungern då till exempel har ju haft väldigt hårda attacker mot George Soros. Mm. Och han hängs ju ut som den värsta klåparen som finns. Alltså ett väldigt antisemitiskt konspirationsteori. Och det gör ju då Viktor Orbán för att vinna opinion bland sina väljare på hemmaplan. Och samtidigt då så skadar han ju hela den här humanistiska, liberala, globala rörelsen på ett väldigt tragiskt sätt.
Nej men verkligen. Och det sker ju heller inte riktigt egentligen flera saker. För egentligen, det var ju samma sak som hände under andra världskriget. Liksom den enorma finansiella krisen som fanns i Tyskland innan dess, som var ju såklart en effekt av första världskriget och andra staters inverkan, och försöka liksom straffa Tyskland, kanske med rätta, men ändå att bieffekten av det skapar ju också att man riktade sig en fiende sökljuset mot någon annan för att ena folket, man behöver förklara. Så att det här, det är ju liksom, om det är något som man visade där, var också att propaganda funkar. Men den här typen av verktyg, vi vet att de är farliga, vi vet att de funkar, men man låter ändå bara rulla på något sätt. Och jag kan tänka mig att du som då partiledare, du vet nog också att allt du gjorde var kanske inte jättebra, men du hade inte så jättemycket val just då.
Nej, man har ju oftast långsiktiga ambitioner. Mm. Så jag antog ju många långsiktiga strategidokument och jag pratade ju ofta om liksom värderingskampen och värderingslinjerna. Men man hamnade ju också alltid i de dagliga kortsiktiga fajterna. Och om man tar exemplet då kring partiledardebatter i media som i grunden kanske är 1% av vår arbetstid. Men det är ju det människor ser av oss. De får ju en bild av oss partiledare genom att titta på oss när vi har 40 sekunders one-liners i tv. Och eftersom det är så väldigt få som tittar på de här debatterna faktiskt, så jobbar ju alla vi med att få den här debatten att leva vidare i andra kanaler. Så att man jobbar ju med att få liksom rubriker eller få in sina soundbites så att man kan sprida vidare det i sina egna sociala kanaler. Och det är ju vi är mer eller mindre så olika skickliga på så att säga. Det finns ju några som är otroligt skickliga på det där. Ebba Busch är ju liksom en stjärna på det där. Oavsett vad hon kommer in i så har hon sin, hon har bestämt sig för att den här ska hon sätta. Och så ser man så fort hon har satt den. Så är den ute i sociala medier. Mm. Och jag har också lyckats några gånger med det där. Att man liksom har fått in det där. Och då för de som sitter och följer den här debatten. Känner ju då så här. Men de har ju inget samtal med varandra. Det här är ju liksom debatter som förs på olika planeter. Och det är ju väldigt mycket för att vi vill nå igenom bruset. Och liksom leva med våra budskap. Även imorgon och nästa vecka. Men det fördummar ju debatten. Så. Och där har jag ju ett ansvar såklart. Mm. Men när man då satsar på, som jag gjorde några gånger, på att prata om det som gör skillnad på riktigt, när jag liksom stod där och var tråkig och pratade om mitten och samarbete och blocköverskridande förhandlingar och vi måste komma överens i energipolitiken, då var ju liksom domen från kommentatorerna bara jäsp liksom. Ja, men hon stod där och berättade vad hon ville, men alltså gjorde inget avtryck. Och då är det ju återigen det här, vill man liksom att det bestående menet av partiledardebatten ska vara att hon var för seriös och hon var för liksom sansad. Det liksom går inte hem i en debatt. Nej, men då nästa gång, då kanske man tar ifrån tårna. Jonas Sjöstedt vet jag var med om det för typ 10 år sedan. Han var ju, han gick ju, kände han själv, över gränsen. Han blev jättearg, riktigt förbannad i en partiledardebatt. Så att han fick ju domen att det kokade över liksom. Att han var för liksom, hetlevrad liksom, i debatten. Så nästa partiledardebatt så var han som en filbunke. Och jag har varit likadan. Alltså, jag kände ju då när jag fick någon gång bara, men hon är ju för tråk. Hon pratar bara om blocköverskridande lösningar. Trots att det är det som faktiskt gör skillnad på riktigt. Alltså, så då liksom, nästa gång men då får jag ju liksom kaxa till mig i vissa debatter. Och frågan är vad det gör med det. Med det allmänna intrycket av demokratin och oss politiker. Nu när jag har slutat, det är så många som kommer fram när jag är ute och pratar. Och så bara, gud, tänk om man hade kunnat få höra dig så här innan. I hela meningar och långa samtal. Men det ges ju inte utrymme för det. Utan det är ju liksom de ansvarsutkrävande intervjuerna ska vi ju göra. Och debatterna, absolut. Men man måste nog hitta grepp där man faktiskt också får berätta om vad man vill i ett lugnare tempo med sina partiledarkollegor. För nu blir det för hetlevrat och det minskar tilltron det också.
Ja, men något så fruktansvärt. Och det där är ju någonting, jag jobbade ju 6 år med SVT och jag passade faktiskt på att ha ganska många föreläsningar för redaktionen där också. Faktiskt förklara vad ordet förtroende betyder. Jag fick faktiskt förklara vad ordet förtroende betyder för dem, för att men det kommer inte därifrån. Jag har flera andra redaktioner har sagt samma sak. Men förtroende är inte viktigt för vi kommer alltid få kritik. Vad beskriver ni av förtroende? Nej, men vänta. Man får ju kritik för man har en hög förväntansbild. Alltså kritik är inte dåligt. Tvärtom så, Och då var det någon som sa, jaha, det därifrån säger att de förväntar sig mer av oss. Kom från, inifrån SVT. Så, ja, exakt.
Absolut, det är ju public service.
Ja, liksom. Men man är fast i det här. Och bara för att liksom gå på lite mer neutral zon och inte bara prata om svensk nyhetsmedia, så en analys efter Brexit, för att Brexit var ju det var nog det värsta exemplet på hur det kan gå sönder så in i bomben, och det var inte bara politiken utan det var faktiskt media. Livsidan fick ju ljuga helt obehindrat, det var ingen som helst stopp, det fanns inga gränser, det var inga spärrar. Man skulle ju laga NHS då, det var ju hela grejen. Och det skulle inte komma flyktingar. Det har aldrig varit så mycket flyktingar nu tydligen i England och såg jag häromdagen nu. Men det var ju inte på riktigt. Alltså politiken fokuserade egentligen bara med, och jag har faktiskt träffat några från livsidan. Jag sitter nämligen också i styrelsen på europeiska politiska konsulter för att förstå hur de funkar. Så jag har träffat flera av dem här efteråt. Men tillbaka till BBC. För BBC kom på efteråt att det var kanske inte så bra det här, för vi råkade skapa en falsk balans i debatten. Det här är då samma, falsk balans betyder egentligen att det var tydligast det kanske kring klimatfrågan. Du vet säkert vad det är, men jag tar det för de som lyssnar. Att man har de som är för klimatförändringar, forskare, och sen så har du kanske en forskare som är emot klimatförändringarna. Då sätter du en av varje i en debatt i tv. Då skapar du en falsk balans för att du ska få liksom...
Trots att det är 99-1.
Exakt. Och det kom BBC på då kring klimatförändringarna. Nej, det här slutar vi med. När BBC ändrade sig så ändrade sig även SVT och alla andra västermedia. Kring klimatförändringar ska vi inte göra så här. Men samma BBC kom på exakt samma sak efter Brexit. Vi hade en falsk balans. Och om du börjar fundera på kanske på, och det här var inte en fråga till dig, jag bara kommer att tänka på det här, att grejen är, tittar man på debatterna så är det nästan alltid en falsk balans. Jag har även sagt till SVT, för att man får mycket kritik för SVT också att de är vänster eller höger. Så därför ser de till att vara väldigt mycket vänster och väldigt mycket höger i debatten. För att säkerställa, alltså man tar någon extrem höger och extrem vänster, för att vara helt säker på att du har en balans. Men då är det ju där igen. Och nu ritar jag en normalfördelningskurva för Annie som ingen annan kommer se. Men det som händer är att de flesta är här uppe.
I mitten.
Exakt. Ja, men så är det ju. Ja, det är ju det. Och de ser bara extremism.
Ja.
Så vilket också skapar bilden av att det enda offentliga rummet är extremism. Där egentligen du inte gillar någon. Men det här kom då BBC på igen efter Brexit, att de råkade göra fel igen.
För sent.
Och så sitter man ju där sen. Och det här finns så många exempel på det. Men där då politiken faktiskt blir gisslan. För att vad jag, om jag, eller kan ju fråga dig också, kände du att du någonsin kunde säga nej till medieintervjuer i typ de stora mediehusen i Sverige?
Nej, men det kunde man ju inte. Sen finns det ju också en drivkraft hos oss politiker att synas. Att finnas, för det är ju en plattform för att nå ut med våra budskap. Så att det är väl en, jag som liberal, jag tycker ju om media, oberoende media, fri och oberoende media. Public service är en jätteviktig faktor i detta. Och det har ju varit, ska man ju komma ihåg, en viktig kanal för oss att nå ut i, att använda. Ett viktigt verktyg för oss att nå våra väljare. Men det är ju också så att man använder shaming om man inte dyker upp. Alltså jag minns så många gånger när jag är småbarnsförälder och min man reser också i sitt jobb. Och vissa kvällar då, när barnen ska sova, då är det svårt att åka in sent på kvällen. Och de visste om att jag hade sagt då att jag kan tyvärr inte vara med för att jag är hemma själv med mina barn. Och klockan 10 i TV4 eller klockan 9 i Aktuellt så går det inte. Och ändå så säger de då att vi har sökt Annie Lööf som meddelar att hon inte medverkar. Och då är det ju inte på grund, och då blir det ju en bild att jag undviker att vara med. Trots att jag gärna hade varit där. Men jag kunde, alltså inte logistiskt. Och det är, ibland löste man ju det. Fick man ju spela in på dagen. Men det är ju en bild som inte är så bra. Det är ju också så att man behövde ju vara med i vissa av de här ansvarsutkrävande intervjuerna med jämna mellanrum för att liksom ändå visa att man gjorde dem. Jag tror jag var med i han med 3 gånger 30 minuter på 1,5 år när det gick. Så jag var ändå med rätt många gånger. Och så försökte jag göra lördagsintervjun typ en gång var 1,5 år liksom så. För att liksom ändå göra dem. För att det är ju viktiga forum, men de har också ett ansvar vilka frågor de ställer. Jag minns en, det var nog 10 år sedan när jag var en minister. Så bjuder man, tänker man, bjuder då in en näringsminister och partiledare för ett regeringsparti till lördagsintervju. Och så handlade det om AAU, alltså globala utsläppsrätter, detaljer som nu klarade, det gick ju bra. Liksom så här, men det var enormt detaljfrågor, för det handlade om hur den svenska regeringen då hade hanterat detta. Men bara för att se, den som lyssnar då på detta får ju inte en bild av liksom de stora stråken och vad man vill, utan de ser ju mig då svara på de här eller hör mig svara på de här detaljfrågorna och jag, ja, man hanterar ju det, men det skapar ju inga bestående intryck av vad man vill framåt. Så det är också, man har också ett ansvar tycker jag att välja relevanta frågor som också gör ja, som både är ansvarsutkrävande såklart, men som också liksom pratar om det som är relevant och aktuellt i samhällsdebatten. Mm.
Ja, men precis, för väljarna vill inte ha debatter. Det är ju faktiskt den representativa demokratin handlar ju egentligen om att man väljer förtroendevalda som har förtroende att leda landet i ens i folkets
som land. Ska hitta vägar att göra upp,
ja,
och precis. Genomföra saker. Absolut. Sen är ju debatten ett verktyg för, liksom, både för underhållning och för att i yttrandefrihetens namn att stöta och blöta olika argument. Men huvuduppgiften för oss politiker handlar ju om att genomföra lagstiftning eller reformer som gör Sverige bättre. Och eftersom inget parti är över 50% så handlar det ju i grund och botten om att samarbeta och hitta vägar framåt. Och tyvärr då så blir det ju för mycket polarisering. Så att istället för att prata om hur man skulle kunna göra upp så blir det ju att man hela tiden ställs inför ja, vad tycker du om den här politikens vassa utspel om detta? Alltså, som nu i helgen här när Jimmy Åkesson gör det här, ska jag säga, jag tycker det var väldigt väntat men också helt groteska utspel då att man ska riva moskéer. Men han gör ju det för att han vill nå den effekten som han nådde. Att alla pratar om honom. Att alla får förhålla sig till detta. Så de är ju jättenöjda. Och det är liksom det som är förfelar delen. Jag minns jag presenterade en torr, tråkig rapport om energi. Jag tror det var 40 förslag för en ny energipolitik ett halvår innan valdagen 2022. Det var väl sutten presskonferens. Varenda mediehus var där. Vi var liksom nöjda med liksom både uppslutningen och att de har suttit och lyssnat. Och det var viktiga förslag. Liksom, det här kan vi göra på ett års sikt och liksom få igång mer elproduktion. Och precis när den här presskonferensen är slut så släpper Sveriges Radio Ebba Buschs uttalande om det här med när hon ifrågasatte varför polisen inte sköt in i de här demonstrationerna, alltså de upploppen som var. Och det är klart att det fick ju den effekt som hon ville. Hon sa ju det för att skapa, det var ju medvetet. Det var liksom inte något som bara slant ur. För att vi då skulle förhålla oss till det. Och då kom de här seriösa förslagen. Blev ju inte intressanta då. Utan då skulle man förhålla sig till det som hon då hade sagt. Och så jobbar ju väldigt många att sätta den här agendan. Och så får hela det politiska fältet förhålla sig till detta. Istället för att prata om, nej men vad ska vi genomföra nu och vad behövs framåt. Och vet jag ju en del som lyssnar nu känner väl så här, ah, men vad har ni för eget ansvar? Jo, men vi har ju ett ansvar. Och det är ju det vi tar, många av oss, och lägger fram politik. Men när det då inte liksom, tecknas på det sättet eller liksom speglas, utan det blir de här snabba, mycket kontroversiella förslagen som dominerar, så skapar det ju också en felaktig bild över det politiska ledarskapet.
Nej, men så är det ju. Och jag kommer ihåg att jag arrangerade ett samtal om demokratin för europeiska politiska konsulter. För att jag skrev nämligen, för att jag gick med där bara för att jag insåg att jag är inte politisk konsult faktiskt. Vi levererar undersökningar till politiska konsulter, så att jag är egentligen en väldigt udda fågel där. Men det var för att jag insåg att men det är ju allt handlar nästan nu om egentligen makten, för det är så instabila det parlamentariska läget i nästan hela västvärlden. Man kan inte lita på att en regering håller, inte ens i Sverige. Med andra ord så är det väldigt lätt att du fastnar hela tiden i den politiska maktkampen. Och den drar till sig konflikter, alltså konfliktfokus. Ja.
För att du positionering.
Liksom, ja, men exakt. Mm. Och ett parlamentariskt nollsummespel jobbar du egentligen med. Du jobbar inte med ett väljarmandat längre, utan du ska bara ha tillräckligt många säten i parlamentet. Liksom. Mm. Men då kom jag ihåg att, för jag pratade om det här, men målet för att bli vald är ju inte att vinna, utan det är att leda landet.
Ja. Du nämnde det lite i boken. Dagen efter.
Liksom. Exakt.
Det är då det börjar. Mm.
Precis, ja men exakt. Förutom Macrons kampanjchef som sa, do you think they care? Mm. Alltså men det här handlar ju också om vilken typ av vinnarskallar som den nya generationens politiker blir. Mm. Det visst, vissa kanske kan ställa om, men andra älskar det. Men då skapar man ju andra sidan ett politiskt drivkraft som bara handlar om utspel, inte om förvaltning.
Nej. Och det här, ofta är det då utspel som är helt ogenomförbara.
Mm, exakt.
För att det är det som skapar drivet. Och det är ju helt omöjligt att vinna på 40 sekunder då i en debatt om någon går ut och säger att det ska vara gratis buss till alla i Sverige, eller å andra sidan då när man säger att vi ska bygga kärnkraft på 100 dagar eller så, eller sänka, som det var då förra valet, sänka dieselskatten med 10 spänn vid pump. Mm. Och så står man där och bara helt häpen, men det går ju alltså inte, man kan inte det. Det går inte att genomföra. Men den debatten vinner man ju inte, för bilden är ju satt. Mm. Nu låter det som att jag är väldigt deppig och kritisk. Det är jag ju alltså inte. Men jag är ganska krass när jag ser tillbaka på hur den politiska spelplanen och bevakningen av den har varit. Och jag tror att man skulle kunna göra den så mycket bättre. Något som har varit positivt de här senaste åren, det är faktiskt att det har blivit mer längre intervjuer i skriven text än vad det var förr, måste jag säga. Det har blivit mer såna här poddar där man ändå får lägga ut texten lite. Både DN och Svenskan har ju varit jätteduktiga på att ha såna, eller duktiga i fel ord, men alltså, de har ju sett att det har funnits ett intresse också. Mm. Där man både får stå till svars men också får berätta. Det tror jag är bra. Alltså, så det har ändå kommit ett antal verktyg som försöker spegla komplexiteten lite. Men återigen, den stora bilden handlar ju väldigt mycket om vem tar vem och liksom maktkampen. Så. Och det ser man ju nu. Nu har jag ju liksom nästan ett år där jag inte har varit i. Det är ju februari, så att 10 månader. Eller det är, när jag, nu är jag ju en väldigt nördig mediekonsument. Alltså jag är ju fortfarande otroligt politiskt intresserad, så jag läser ju mycket. Men det jag fastnar för är ju ändå de stora stråken. Alltså så, och det, jag tänker så här, man förvillar ju väljarna lite som har fullt upp med sin vardag. Alltså det är som vi pratade om innan, hus och hem och sitt eget jobb och barnens aktiviteter och liksom köpa mat och laga mat och allt det här, liksom det praktiska som man gör. Och sen ska man följa med vad händer i samhället. Och då blir det ju de här flasharna och rubrikerna som sätter bilden av vad man snappar upp. Och då blir det ju viktigt hur liksom man speglar det politiska skeendet. Och nu är det väldigt mycket mörker. Det är mycket hårda ord, oförsonligt. Och jag försöker förklara när jag är ute nu och säger så här, ja, ni ser ju det oförsonliga väldigt mycket. Men ni ska ju veta att vi har ju alltså möten, alla partiledare. Vi sitter liksom flera timmar i månaden i olika forum där vi pratar med varandra. Och där vi liksom hittar vägar, där vi har informationsutbyten, förtroliga sådana som stannar i rummet. Och man blir ju häpen, för det ser man ju inte ett spår av i den här offentliga miljön. Och det ligger både på vårt ansvar som politiker, men också hur man vill spegla det i den mediala.
Nej, men precis, för att det är ju... Och det är väl just det här, så det finns en dimension i det här. Ja, delvis så vill inte, väljaren vill ju inte ha konflikter, särskilt inte svensken. Det kan vara en annan sak i Frankrike. Alltså den kulturella skillnaden är ganska stor, eller Italien och Spanien.
Man vill göra upp, man vill hitta samarbete mycket.
Så. Alltså vi vill inte ha bråk, vi vill ha konsensus som svensken. Men så ser vi något helt annat i det offentliga rummet. Och som du sa också, att du kan även skoja med Jimmie Åkesson, tror jag du skrev i boken. Och det var ju också något som var ganska väldigt medial. Att oj, ni skrattar, herregud.
Det blir ju en stor grej av det. Och också negativ grej. Ja. Så då var det någon som sa, vilken dubbelmoral du har, Annie Lööf. Ja. Kan du både stå och skratta med honom och sen gå upp och ha en debatt om att han är rasist? Man bara, ja, jag måste ju erkänna att det är ju svårare att skratta tillsammans med Jimmie Åkesson. På grund av att vi är varandras ideologiska motpol och på grund av att det är väldigt liksom spänt. Men man måste på riktigt anstränga sig för att se skillnad på sak och person emellanåt. Det är svårare i just det fallet, men man måste ändå anstränga sig. Och jag har liksom inga problem med att ta en kaffe. Vi satt ju bredvid varandra i riksdagen dessutom, stolarna bredvid varandra. Och att vi då säger något förlösande till varandra ibland som leder till skratt visar ju ändå att man kan ha en dialog, tycker jag, som är viktig. Ja.
Precis, men den syns ju aldrig hos väljaren. Och jag kommer ihåg att jag träffade Andreas Norlén för några år sedan. Det var nog innan pandemin, så det känns som ett evighet.
Annat Sverige.
Exakt. Nej, men där jag insåg egentligen att typ riksdagen behöver en PR-konsult. Alltså riksdagen behöver faktiskt visa att det finns något annat än partiet. För om vi nu säger att men media är fast i sina konflikter och debatter. Och jag är så här, jag kan säga, jag är väldigt kritisk mot media, men det är inte för att jag vill ha bort dem. Jag vill ha en bättre media. Jag ser de uppenbara felen där man har fastnat i en jargong där man gör något som man själv inte egentligen tycker att man vill göra. Så skulle nyhetsmedia gå tillbaka till det de vet är god journalistik, då skulle nästan allt det här lösa sig. Men man känner sig tvingad att göra något annat av helt fel anledningar. Men jag försöker ha någon form av konst. Jag vill visa på deras makt, och makt innebär ansvar, precis som för politiker.
Absolut.
Men det som slog mig också, för att ni som parti, alltså partier och partiledare har väldigt liten chans att kunna visa den här bilden som du nämner. Men riksdagen borde visa det. Nu sa han ett ord jag aldrig hört innan. Ja, vi ska se hur vi ska kunna operationalisera den här frågan. Den känns väl typiskt Andreas Norlén, va? Jag ska nog fråga om han vill komma hit någon gång, för det var väldigt roligt att podda med honom.
Men på tal om partiledardebatterna. Det är ju inte en vanlig människa kanske som sitter och lyssnar på 4 timmars partiledardebatt i riksdagen. Men de är ju så mycket bättre än de tv-sända. Inte på grund av rappheten och inte heller på grund av liksom one-liners. Utan de är ju där för att man har ju tids... Alltså man, 10 minuter eller 8 minuters inledning, 2 minuters liksom tid att lägga ut texten, 2 minuters svar. Det är liksom struktur och ordning, man munhuggs inte på det sättet. Och de är rätt, jag tycker att de var rätt behagliga och intressanta. Om man vill veta lite mer om hur partier och politiker tycker. Sen har jag ju stor respekt för att man inte kan titta på dem mellan 9 och 13.30 en onsdag. Men där ser man faktiskt lite mer av både vår personlighet och vårt politiska driv. Men på tal om det här, det finns ju också en viss självrannsakan hos många i den mediala sektorn. Ja, det är många som har frågat oss politiker också vad vi liksom har för feedback. Till olika forum där vi också vågar säga det. Jag har sagt det många gånger, jag tycker att det är 40 sekunder när det är en klocka inne i en debattstudio bara, som räknar ner. Det är inte bra. Eller när man står liksom på en scen, det är som en boxningsmatch, en arena där man hela grejen bara går ut på att man ska liksom slå till den andra verbalt och sen blir det jubel och vågen och applåder. Och jag ska också säga att jag har blivit inbjuden nu här om någon vecka till en kvällstidnings möte med de har samlat sina chefer. Och så för att de vill liksom ställa frågor till mig nu när jag har lämnat. Också det här liksom hur vi ser på deras bevakning och vad de kan göra bättre, hur det upplevs i olika situationer. Och det tycker jag är modigt, för jag berättade för dem, det här kommer jag ju ta upp då, är ni beredda på det? Ja, nej, men och det är ändå en öppenhet kring att liksom lyssna in för att kanske då kunna göra bättre.
Mm. Nej, men, och det där är jätteintressant, för det jag märker ju, medias problem nu är att de tror att de inte har någon makt. Men jag kan ärligt säga att västmedia är i varje land det mäktigaste. Det är oftast, det är egentligen mäktigare än politikerna. Eftersom, och jag kan också säga så här, att jag ser inte att man styr med en medveten agenda från media. Men däremot fixeringen vid här och nu gör att det blir så, det ser ut som det är en medveten fixering. För alla fastnar vid samma fråga samtidigt. Läsaren eller medborgaren omsluts av samma problem överallt. Det ser ut som en konspiration. Och som medborgare eller vanlig människa rent allmänt försöker du få ihop att 1+1 blir 2 i det offentliga rummet. Och nu blir det allt svårare. Och då kan det se ut som en konspiration. Men det handlar snarare om att man är så fast i här och nu-rapporteringen. Man vågar inte lämna den, för alla är där. Tänk om vi inte livesänder det här när alla andra gör det. Men egentligen tävlar man mot sina egna mediekonkurrenter. För att medborgaren har inte tid att följa nyheterna när man är på jobbet. Sen dränks man av alla flashar när man kommer hem och säger, oj jädrar, har det varit jordbävning? Mm. Just för att du har ju faktiskt fullt upp och skapat samhälle. Skapa skatteintäkter, om vi nu pratar ur samhällsperspektiv.
Och det är ju verkligen något som har förändrats sen jag då. Jag kom in 2006 i riksdagen och så blev jag partiledare 2011. De här 16,5 åren hade ju ändrats jättemycket. Förr var ju, ja, men kanske för många decennier så var en nyhetscykel ett dygn. Alltså då gjorde man en intervju, det gjorde jag även i början av min tid, då gjorde man en intervju med Rapport på typ förmiddagen och sen hölls den. Mm. Och så sändes den 7:30 på kvällen. Så då var det exklusivt. Idag så är den ju ute liksom efter en halvtimme och så man måste liksom tänka på ett helt annat sätt. Idag är det ju flera mediecykler parallellt och flera om dagen. Och frågan är om konsumenten hinner med alla svängar och turer. Jag tror inte det. Och då får man ju inte de här långa stråken, och det tror jag också skapar en stress hos ganska många mediekonsumenter, eller väljare om man väljer, människor.
Ja. Men ja, men precis, det är svårt det där.
För det gör det ju även hos mig, som då jag har ju läst alldeles för mycket media i mina dagar. Nej, men för att vara intakt, liksom hela tiden var jag uppdaterad, och det händer ju saker hela tiden. Och det är nya delar, men sen det är, jag gillar ju det där. Men om man ska liksom dra ut i det långa loppet, hur får man engagerade samhällsmedborgare som liksom vill engagera sig, som inte känner sig ännu med politik? Det vill jag inte ägna mig åt. För det är ju också någonting som jag ser med lite fara nu, det här att allt färre engagerar sig i politiska partier, i lokalpolitiken. Och det är ju ändå vi människor som är demokratin och den representativa demokratin. Alltså jag var liksom en Annie Johansson student, uppvuxen på landsbygden, som liksom blev vald in och kom in i riksdagen och skapade mig en politisk plattform. Och de allra flesta som är lokalpolitiker eller nationella politiker har ju en civil identitet och gjort något annat, men väljer att engagera sig politiskt en tid i livet. Och ska man då vilja göra det framförallt liksom i sin hemkommun vid sidan om allt annat en kväll, varje torsdag i månaden, då vill man ju att det ska kännas värdefullt. Och det tror jag många känner så här nu, att nej, men jag gör något annat istället. Och det är farligt.
Nej men det är ju det, och det där är ju, det finns en förenkling av människan också som egentligen kom på skam under pandemin, att man gör en misstolkning av att den digitala bilden av folket, alltså Facebook och Twitter, är den representativa bilden, vilket ju verkligen inte är. Men det är där man tittar och agerar och följer människor, eller mejlfloder. Det hat och hot kommer ju till alla, alltså alla offentliga personer, även mediehusen och redaktörerna, som gör att de får en helt skev bild om vad det egentligen handlar om. Men pandemin var det senaste exemplet som visar att faktiskt svensken är väldigt vettig. Vi behövde inga pandemilagar. Svensken skötte det här precis så som det önskades av de ansvariga myndigheterna. Men sen glömmer man bort det där igen. Men problemet som är, och det finns ju aldrig, det finns aldrig ursäkter till dödshot, självklart, det finns aldrig ursäkter till, men problemet är att det är så lätt att bara se den här endimensionella, bråkiga bilden och ganska, egentligen ganska enkelspårig, konfliktsökande människan som blir som en, vänta, den här människan är ju faktiskt dum i huvudet. Alltså, är du då, och det där är ju det farliga med det här.
För, avhumaniseringen, ja. Och, men också att man förstärker då vissa drag.
Ja.
Och de här filterbubblorna som skapas, alltså det beroende på vilken liksom subgrupp inom sociala medier man har verkat, så har man ju olika bilder av, om man kan ta mig som person då. Mm. Har man följt de här med alternativa medierna, så är jag ju värsta sortens liksom lögneska. Mm. Och man har ju en otroligt negativ bild, avhumaniserad bild som gör att de då som är labila har väldigt lätt att gå från ord till handling. Mm. Medan i andra filterbubblor så ser man ju kanske då stärker man vissa sidor som man själv ser hos mig. Alltså liksom, med de här humanistiska sidan och idealistiska sidan. Liksom människors lika rätt och värde och liknande. Så att när man då gör vissa blocköverskridande överenskommelser, när man gör kompromisser, inte om värderingar utan om sakpolitik, då kan du i den filterbubblan uppstår liksom en dissonans, för att man har ju sett att sig mig som liksom renlärig ideolog. Så att oavsett vilken subgrupp man är i, så får man ju olika bilder. På tal om det här som min bok också heter, också Annie, det vill säga, förutom den bild du har av mig som en nationell makthavare, oavsett vad du tycker, så är det här också jag i min bok, alltså medmänniskan Annie, hela mig. Mm. Och den tror jag är viktig under sin aktiva politiska liksom tid att försöka få ut också. Nu beger ju jag den rätt mycket efter. Jag gav ut en bok 2018 också som också hade den approachen. Men den var mer politisk. Men jag valde ju i min bok nu verkligen att sänka tröskeln dramatiskt, så att fler ska våga läsa en sån här bok på väg till en weekend eller till och med på semestern. Att inte känna att det här är en tung politruckbok, utan man ska vilja läsa den för inte kanske för avkoppling, men för inspiration. Och då valde jag liksom ett angreppssätt som var väldigt personligt, för att människor ska liksom få en bild av mig. Och jag kan ju säga till de som lyssnar, det är ju så, är det ju för alla partiledare, att man har ju en bestämd bild av alla. Men man ser ju inte hela personligheten hos någon av dem. Och det ska man nog tänka in när man får följa. Och det är ju också därför som man kan ta en pizzakväll med Johan Persson och skratta och ha jättetrevligt. Eller som jag har grillat korv med Magda, eller ta ett glas vin med Ebba, eller som går ut och går med Ulf. Alltså man har ju också personliga referensramar och personliga relationer, trots att vi kan ha tuffa debatter.
Ja, men precis. Och egentligen, det är ju det där som är så farligt i den västerländska demokratin, att inte det syns. Mm. Och egentligen kanske bara ett litet tips till politiska strateger där ute. Om det är ett tufft utspel i tv, komplettera det med fördjupad information i era egna kanaler. Inte förstärk. För då kan man faktiskt få en chans att visa att det finns en anledning varför vissa frågor är ideologiskt viktiga. Nu har det där försvunnit, och det gäller alla partier. Jag testade för några år sedan och tittade på både Moderaternas utspel och Socialdemokraternas utspel, där det kom någonting på Facebook om nu har vi bestämt det här. Och så försöker jag leta efter mer information. Det fanns inte ett spår på deras hemsidor där de förklarade varför det här var viktigt eller någonting. Alltså man har ju tappat chansen att lita på medborgaren. Å andra sidan har de också sagt sådana saker som jag tycker är ganska destruktivt, som när Moderaterna sa låna mig din röst. Mm. När man ska säga lita på mig. Mm. Men Socialdemokraterna har gjort liknande saker också. De har beskrivit demokrati som en väldigt konstig företeelse som nästan låter som att vi bara ska hålla tyst och stanna hemma. Mm. Så båda de stora, och det har nu alla partier, nu handlar det inte om dem, men fastnar i det här att det är bara här och nu, det gäller att vinna kampen nu. Väljarna är ganska jobbiga, för att det enda man ser, precis som media ser, är skrikande människor. Antingen det egna teamet eller fienden. Men det där måste man gå tillbaka. Jag inser att vi har pratat jättelänge nu, tror jag, om jag har rätt koll på klockan. Men jag skulle bara vilja en liten kort snabb, för att du sa ju också att du vill inte titta tillbaka, helst titta framåt. Och det är just det där som jag tror är kärnan i problematiken just nu, att det finns faktiskt ingen framtidstro i det offentliga rummet. Politiken är reaktiv, försöker täppa till läckor. Media fokuserar vid de mest brutala sakerna. If it bleeds, it leads. Det finns ju det där. Men hur får man in det i politiken?
Mm. Nej, men jag tror det handlar om att lyfta goda exempel. Och att vara väldigt trygg i sig själv som budbärare och ledare. Att faktiskt våga stå för tydliga värderingar, för hopp och framtidstro. För när det är mörkt, det är ju då framtidstron och ljuset behövs som mest. Och ljuset behöver inte vara någon rosenskimrande verklighet om att allting ska bli toppen. Utan att lyfta de goda exemplen. Att peka på lösningar och vägen framåt. Och det har ju varit liksom mitt signum. Det jag har velat stå för. Jag har ju blivit beskylld för att vara, det var för något år sedan, godhetsknarkare. Det var det ju någon som sa då. Jag tror det var Hanif Bali eller någon. Och det är ett epitet som, det var ju ett skällsord då såklart i den miljön. Men det ser jag som något positivt. Tänk att få vara liksom, stå för någonting som är gott, som är snällt, som vill gott och som vill framåt. Det är liksom det som gör att hela världen faktiskt tar sig framåt. Men med det sagt, man ska liksom inte blunda för problemen. Men om man bara fastnar i problembeskrivningen, då kommer man aldrig framåt. Utan då gräver man bara gropen. Utan man måste liksom kraftsamla. Aktörer, civilsamhälle, myndigheter, politik. Och sen måste man faktiskt peka ut, hit ska vi. Och ibland, oftast när politiska ledare gör det oavsett färg, då blir det ibland bara, det känns liksom lite abstrakt, det känns för långt bort. Men det är det vi behöver, tror jag. Vi behöver liksom fästa blicken här framme, hit ska vi, och hur gör vi då det? För det är då man kan bygga den här framtidstron som jag tror vi alla faktiskt mår rätt bra av att ha. Att världen faktiskt blir lite bättre för varje dag. Det finns utmaningar, klimatet, otryggheten, ekonomin. Men vi har ju löst det förr. Kommer ju lösa det igen. Och känner jag, nu blev jag så demagog. Nej, ja. Kom jag in i det här? Men det är så, här, det är så otroligt viktigt.
Ja, fast, men det är egentligen det här det centrala. För om det är någonting som finns i Sverige så är det den mellanmänskliga tilltron. Ja. Den finns. Så, ja, det finns individer som kan ställa stor skada. Det behöver vi inte gå in på mer, det vet vi. Det är liksom, men en sak som har gjort Sverige lite unikt på ett dåligt sätt är att man har litat på de mellanmänskas tilltron så mycket så vi har monterat ner en stor del av beredskapen. Mm. Alltså det, under pandemin, vilket då är lite så här, där avviker vi från väldigt många andra länder. Mm. Men den finns där trots allt. Men däremot måste både, alltså alla olika roller som är makthavare måste utgå från att man ska bygga ett stärkt förtroende för att det finns förvaltningen, för ledarskapet. Och du kan inte ha förtroende för en ledare som inte också tittar framåt. Det är inte någon som ska vara där bak och sopa, utan det är någon som leder. Mm. Man ska inte knuffa eller jaga.
Och den som leder måste lyssna för att leda också. Mm. Alltså jag tror också det här, för att bygga tillit så måste det auktoritära ledarskapet är inte det framgångsrika, utan det handlar om det medskapande ledarskapet. Att lyssna för att kunna komma framåt. Men givetvis också ha en förmåga att sätta ner foten och fatta beslut och ta sig ditåt. Ja, det här kanske blir en spoiler på boken, men det är ingenting som förstör. Man kan lyssna eller läsa den ändå. Men jag slutar i boken med att jag fortfarande är nyfiken på framtiden. Och det är liksom sån jag är. Alltså, och det är en ynnest att få lämna ett uppdrag som man fortfarande tyckte var väldigt meningsfullt. Mm. Trots det mörka vi har betecknat nu, så kände jag ju när jag slutade att det här är det roligaste jag gjort. Och det här är en fantastisk möjlighet att få vara med och forma samhället. Men nu är jag mätt. Nu ska jag göra något annat. Och den känslan hoppas jag ju att fler liksom ska få möjligheten att känna. Oavsett vad man är i för roll i livet. Att man gör saker man har passion för. Och sen tar man nästa kliv. Och gör något annat. Och liksom fortsätter med samhällsförändring på andra sätt. Och det är en ynnest att känna så. Och det är också, tror jag, viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Mm. För vi är många som vill framåt och som liksom tror på framtiden.
Men det blir väldigt få rubriker på att det här. Men det är ju egentligen det man, vi alla måste kämpa med på något sätt. Visst, det finns ett individuellt ansvar, men vissa har ett större ansvar än andra. Men alla måste ta sitt ansvar och våga lita på medborgaren. Det tror jag, för annars har vi ingen demokrati. Jag hade faktiskt ett seminarium för politiska konsulter. Om inte du litar på väljaren så har du fel jobb, var sista sliden. Hälften började skratta, de andra tyckte nog det var lite jobbigt. Men just för att det är ju det.
Absolut.
Men jag tror också att det man törstar efter just nu är framtidstro. Det är i det offentliga rummet. Den vanliga Svensson har en ganska trygg situation just nu. Ändå, trots pressen. Kanske lite oroväckande trygg utifrån den egna. Men vi har ett väldigt starkt samhälle. Men vi får inte tappa det i någon form av kollektiv misstro kring framtiden och ledarskapet. Jag tror, men det kan varken du eller jag göra något åt. Nej. Men det är något för alla att fundera
absolut,
på.
Absolut, absolut. Vad intressant. Ja. Tack för samtalet.
Ja, men tack själv. Jättekul att du kom.
Tack.